Välkomna till firandet av arkivens dag som i år ordnas i Ägre Steproom. Arkivet hade som vanligt dörrarna öppna här mellan 3 och 6 och nu fortsätter vi med en intressant föreläsning i passande omgivning. Nimeni on Robert Louhimies ja toimin arkistonhoitajana Pohjan paikallishistoriallisessa arkistossa, joka järjestää tämän luennon. Arkistojen päivä vietetään Pohjoismaissa joka vuosi marraskuussa ja teemana toimi tänä vuonna vaiettu tai unohdettu. Jimmy Holmbergin luento sopii hyvin tähän siirrymään. Jimmy Holmberg har studerat historia vid Helsingfors universitet och utexaminerades 2018. Hans avhandling rör lokalt och lagom nyktert, aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningen vid Kuju har öppet 87-1919. Vi skickar den runt snart. Tilldelades förra året Gunnar Mikvist-priset. Grattis till det. Holmberg toimii historian opettajana Ekenäs högstadiumissa ja on käyttänyt aineistoa Pohjan paikallishistoriallisen arkiston kokoelmista. Arkiston kokoelmia on ennenkin käytetty tieteellisiin tarkoituksiin ja toivotaan, että jatkossakin innokkaita tutkijoita löytää fiskan siihen Pohjan paikallishistoriallisen arkistoon. Även om föreläsningens teema tidvis har varit ett tema som man tidigt om, så vill vi nu ändå ta del av den forskning som du har gjort. Ja, välkommen och så.
Ja, tack så mycket. Det där, jag tänkte egentligen allra först, innan jag säger något mer, så ska jag börja med en liten anekdot från just det här området där vi nu rör oss. Nämligen så här att nyår ju för många människor ofta en tidpunkt där lyften avges och nya livsvanor ska inledas. Det känner vi alla säkert till. Finsmedslärlingen Karl Granroth, han började här nya året 1880 här i Puju, 1888, genom att skriva in sig i den nygrundade Puju Absoluta Nykterhetsförening, som gjorde entré i socknen på initiativ av seminarieföreståndarinnan Hedvig Solberg föregående höst. Men trots att varje nyinskriven medlem skrev under ett medlemskort där man förband sig till total nykterhet, så påstod Granroth efteråt att han icke vetat vad han hade förbundit sig till, samt blivit tvingad till att gå med i föreningen. Med denna förklaring sa han upp sitt medlemskap efter endast en månad. Det här händelsen är bara en av många exempel på hastigt avslutade medlemskap i de här olika nykterhetsföreningarna i Puju kring sekelskiftet 1900. Så, vad var det som så plötsligt då skrämde iväg de här nyblivna nykteristerna från deras engagemang i föreningarna? Jag är då alltså Jimmy Holmberg och rubriken för ikvällen, nykterhet i bruksmiljö, en historisk orimlighet, frågetecken. Som redan nämndes här så gjorde jag min avhandling pro gradu år 2017 och blev själv färdig från universitetet 2018. Och det här, det som sagt, jag ska berätta lite mer om avgränsningen och själva forskningen här inledningsvis. Det är så att jag jobbar här som sommarguide här på Fiskars museum. Och där kom jag också i kontakt med Puju lokalhistoriska arkiv som är där uppe vid Övrebruket riktigt. Det mot slagbyggnaden som det kallas. Och det var ett fint källmaterial och det som fångade mitt intresse snabbt var just de här nykterhetsföreningarna som hade en egna samlingar i arkivet. Och det visade sig att det fanns väldigt många nykterhetsföreningar på samma lilla plats. Och det fick mig att ställa mig frågan att varför var de just så många? Det fanns Puju Absoluta Nykterhetsförening, Fiskars Absoluta Nykterhetsförening, Puju Nykterhetsförening, Fiskars Nykterhetsförening, Billnäs Nykterhetsförening. Så på en tidsspann på cirka 30 år så fanns det så här många föreningar aktiva. Och det var det här jag började forska i och det utmynnade sen faktiskt i min gradu. Så det passar bra att jag hittar mitt gradumaterial just bredvid mitt eget sommarjobb. Jag ska berätta lite om källmaterialet. Det jag använde mig i den här forskningen var alltså dels såklart föreningarnas egna samlingar och det går främst ut på just protokoll som fördes vid styrelsemöten och vid offentliga nykterhetsmöten. Samt också olika matriklar. Och matriklar är ju alltså medlemslistor där vi ser hur många som engagerar i föreningarna. Och vilka år de skrev in sig och vilka yrken de hade och när de lämnade föreningarna. Och diverse anteckningar också fanns med här. Lappar som är instukna under möten och kottade på. Och lite korrespondens överlag. Till stöd som annat sekundärt källmaterial har jag också två memoarer. Två personer som är bekanta här från Pohjus historia. En är Laura Holmström, en av grundaren till själva museet. Hon skrev sina memoarer 1949, hågkomster från bruket. Hon var alltså då kontorist fiskars. Medan då ett annat perspektiv får vi från Alfons Fleming som själv var en arbetare vid bruket. Så de tillhörde olika kön och olika samhällsklasser också på det sättet kan man säga. Så det ger värdefulla insikter i hur det såg ut här vid sekelskiftet. Sen har jag också med som lite annat källmaterial, pressen och tidskrifter. Främst tidskriften Baller som var nykterhetsföreningens språkrör på svenska och Finland. Och där kommenterar de emellanåt just nykterhetsarbete på vissa orter. Därför har det varit av intresse också i den här forskningen att ta med det. Här på bilden ser ni ett medlemskort såsom en nykterhetsvän då fick skriva in sig i föreningen. Det här är från 1892. Medlemmen hette Emma Uggeldal. Och här står ett löfte att man förbinder sig att inte förtära förbruka alkohol och så vidare. Ett långt fiktigt löfte. Okej. Som historieforskare måste man ju alltid förhålla sig kritisk till allt material man handskas med, och det här är inget undantag. Vi talar alltså om protokoll som bara ger den här föreningens syn på verksamheten. Vilket betyder att man kan ju inte veta vad de satt och pratade om egentligen medan de förde sina protokoll. Vilka problem de kanske talade om innan de inledde mötena och efter mötena. Här är mycket som har gått förlorat på det sättet. De ger bara en syn på saken. Plus att memoarerna jag använder mig av är subjektiva hågkomster, vilket gör att man alltid kan ifrågasätta att minns nu fröken Holmström rätt när hon berättar om vad som hände i Fiskars, och minns Alfons Fleming också rätt när han berättar om personer vi brukar. Plus att diverse intressant privat korrespondens inte har tagits med här. Det finns ju kanske privata samlingar ännu någonstans hos någon på någons vind eller i källaren, människor som kanske var i kontakt med nykterhetsföreningarna här, men som på det sättet inte har tagits med i den här forskningen. Så om nu någon vet att den har sånt här hemma får den ta kontakt med mig, det skulle vara intressant komplettera med material. Men här är en del som har lämnats bort också på det sättet. Och människorna som var aktiva på den här tiden är ju alla i det här laget döda. Så vi kan kalla det för fragment egentligen, det som återstår. Men trots det tycker jag mig ändå ha kunnat skapa en hyfsat bra bild av hur det här nykterhetsarbetet gick till här i Fiskars och Billnäs. Syftet med min progradu var att dels kartlägga vem som inspirerar människor att starta nykterhetsföreningar på ett järnbruk som Fiskars och Billnäs. Varifrån kom den här inspirationen? Och genom det här att föra statistik på medlemmarna kunde också avläsa trender i det här föreningarnas popularitet till exempel. Sen när det går bra och när det går dåligt. Och så ett perspektiv som jag till föll famnen på mig så att säga, som jag inte riktigt först hade tänkt ta med, var det här genusperspektivet. Att de här manliga bruksarbetarna hade sin egen kultur. Och jag fick börja undersöka hur det påverkade deras förhållningssätt till nykterhetsidealet. Vilket sen också blev en ganska intressant forskningsfråga. Som jag tog med här också på slutet. Så de här tre frågorna stod i fokus när jag gjorde det här gradun. Tidsmässigt alltså 1887 grundas den första nykterhetsföreningen i Pohjo, just av Hedvig Solberg, som ju för övrigt var seminarieföreståndarinna och en av de första kvinnorna någonsin att väljas in i lantvärlden i Finland. Så egentligen var hon också en av de första kvinnorna i hela världen som började jobba med lagstiftning på riksnivå, vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Hon var alltså en handlingens kvinna som jobbade här i Pohjo som folkskollärarinna, och här ville hon också grunda nykterhetsföreningen. Hon var redan med i nykterhetsförening i Ekenäs, men hon ville grunda en egen här Pohjo. Och 1919 slutade jag min tidsmässiga avgränsning. Och det håller för att 1919, som ni vet, så fick vi en förbudslag i Finland. Alla alkoholförsäljning och förtäring och transport av alkohol ska förbjudas. Och det här var nykterhetsrörelsens första primära mål. Så 1919 ansåg ju nykterhetsrörelsen att målet var nått. Och efter det så byter nykterhetsföreningarna liksom lite uppgift kanske och uppdrag. Därför tyckte jag att det var bra att ha avgränsat det till just då 1919. Därför dessa udda årtal som avgränsat. Och rent geografiskt vet vi nu såklart var vi rör oss här. Men den geografiska avgränsningen är alltså Pohjusåkern. Och dit hörde de här bruken, Fiskars och Billnäs. Kort lite nu om själva brännvinen. Man kan inte tala om nykterhet utan att tala om alkohol förstås. Dess så kallade motståndare här, eller vad vi ska kalla det. Brännvin i bruksmiljö är ett intressant tema. Och här finns mycket att säga om det. Speciellt roligt är det att stå i ett destilleri eller så att säga en bar och tala om nykterhetsrörelsen här idag. Men det hade sin givna plats. Bruken som sådana var autonoma. Man kan kalla dem för små samhällen i samhället. Vi hade en brukspatron som så att säga styrde bruken med ganska hård hand i band. Var en total auktoritet på bruken, hade stora maktbefogenheter. Och bruken var självförsörjande, vilket betyder att de också brände sitt eget brännvin. Så det här betydde att bruken själva kunde tillgodose sig också med egna råvaror, för att åkermarken runt omkring var också i brukens ägo. Så man brände sin egen brännvin och kunde sälja det till sina egna arbetare, sin egen bruksbefolkning. Så det hade en given plats där i samhället. Det producerades på samma ort som det konsumerades. Jag kallade det för ett socialt smörjmedel, hela det här brännvinet faktiskt, för att det hade alltså en given plats i det här sociala livet just i bruken. Jag har delat in det i tre olika bitar här. Dels har vi förhållande arbetare, alltså de här männen emellan. Brännvinet var ett slags socialt samspel, man bjöd varandra på det. Man får på fiskeutfärder, där kanske inte fisken alltid var den där viktigaste bytet, utan det var kanske mera flaskan som var den där roliga. Och överlag så söp arbetare tillsammans, och det här ledde också till vissa slagsmål förstås. Men till och med slagsmål hade social funktion på bruken. Så väldigt, väldigt tydligt kommer det här sociala samspelet in också med det här så kallade supande. Sen har vi också förhållande arbetare-chef, att det blir en valuta för akceptans, alltså att till och med smedslärningar förväntades förse sin förman med sprit. Som en slags tecken på att du är min chef och jag vill på något sätt kanske uppnå någonting socialt genom att inte nu muta, men att i alla fall ändå det förväntades att man gav det här till sin förman ibland. Och samtidigt också chefarbetare i vertikal liksom motsatt riktning, så kunde chefer belöna arbetare med så kallade flitpenningar som faktiskt bestod av sprit mestadels, fast det hette flitpenning. Så här har ju brännvin en väldigt, väldigt given plats på alla sätt, i all slags hierarki här på bruken. Så både tjänstemän och överklassen söp, men också arbetarna själva. Så att det här, vi kan ju konstatera att det här hade väldigt stark ställning i Fiskars och Billnäs, brännvinet som sådant. Det var institutionaliserat, mer eller mindre. Och det gör oss sen en större förståelse för vilket motstånd det fanns mot just nykterhetsföreningarna. När de kommer in och säger det motsatta, att det här är liksom oacceptabelt, det ska bort från det civiliserade Finland. Helnykterheten gör entré på 1880-talet, och den här totala nolltoleransen heter alltså absolutism, och det innebär att man fullständigt motsätter sig all typ av förtäring av någon som helst alkoholhaltig dryck. Så svagdricka, lättöl, om man än vill kalla det, det är inte heller acceptabelt. Fullständig avhållsamhet från alkohol. Och det här är de facto egentligen en importvara till största delen. Den utländska idén, främmande element i det finska brännvinssamhället, bondesamhället också. Det kommer främst från anglosaxiskt håll till Finland, och ofta via just väckelsekristna rörelser. Så den främmande idén. Vi har såklart lokalt i Finland vissa förespråkare för absolutism också, som själva går fram till det. Till exempel många säger att laestadianismrörelsen till exempel i norra Finland var ju väldigt hårt mot alla rusmedel. Men till största delen kommer inspirationen utomlands ifrån. Och den landade i Ekenäs via en sjöman som hette Fredrik Valema Lönnbäck. Och han grundade en absolut nykterhetsförening där Hedvig Solberg var medlem. Och så tog hon det här idén till Polen. På 1880-talet övergår alltså argumentet för nykterhet från måttlighet till helnykterhet. Så måttlighet hade man redan sysslat med på 1850-60-talet. Måttlighetens vänner var sällskap i Helsingfors som agiterade för det här. Men sen kom man in på helnykterhet och det blir den här hårda linjen mot alkoholen. Hedvig Solberg var också emot annat än sprit. Hon var egentligen emot alla nöjen. Vilket hon också häftigt debatterade med vissa andra nykterister. Hon var emot dans, hon var emot teater, hon var emot spektakel, hon var emot all annan verksamhet än nolltolerans. Vissa nykterister tyckte att det var lite tråkigt att hon var så hård. Men i hennes värld var det självklarhet att allt som tar bort blicken från vårt målsättning är farligt. Så vi ska inte ha någon dans och något nöje. Vi ska inte locka folk med sånt här. Vi ska säga rakt ut att vi ska bli fullständiga absolutister. Det var hennes hårda linje på 1880-talet. Absolut inga dans och nöjen. Okej. Här har ni förresten Hedvig Solberg i lunchsällskap. Det är knappast sprit hon dricker där i hennes närvaro på det här fotot. Men det där. Hon var en ganska stor auktoritet på många sätt och väldigt ambitiös kvinna. Övergripande målsättningen för nykterhetsrörelsen i Finland var ju helt enkelt att bereda en väg för förbudslagen. Medan lokalt så kanske man mer försökte påverka folk genom att sprida nykter litteratur. Man höll föredrag, man tog in utomstående föreläsare. Man värvade medlemmar som faktiskt också betalade en viss summa, 1 mark per år tror jag det här avgiften var. Men det finns också en inofficiell agenda här som ju inte föreningarna såklart sa rakt ut, men mycket handlar också om att utöva kontroll på varandra. Så det är lite halvsekteristiskt, kan man nästan kalla det viss mål, för att man i ett litet slutet samhälle där alla känner alla så var det ganska snabbt det spreds rykten. Och en stor del av källmaterialet visar just det här att man angav människor i samhället som man tyckte sig ha sett med flaskan i handen till exempel. Så det fanns en sån skuldbeläggning och ett angiveri som också hela tiden florerar i de här föreningarna. Ett inofficiellt mål kan man kalla det, att hålla kontrollen på folk. I Billnäs tyckte också patronen Hisinger att det här var jättebra. Han grundade själv en nykterhetsförening i Billnäs. Många säger att det var just för att han ville kontrollera sina arbetare och ha dem i en ofarlig förening. Istället för att gå in i någon slags arbetarrörelse som kanske var lite upproriskt sinnad, så kanske det var hans sätt att kuva dem också. Försöka få in dem i en harmlös förening, även om man själv var en stor vän av nykterhet också. Nykterhetsidealet tvärtom är mjukt, kvinnovänligt, familjecentrerat, borgerligt, religiöst. Det här är ju väldigt, ni kanske sett den här bilden för Tuomiolan Tommi, dessa klassiker i det här sammanhanget. Det här tidens kvinnorörelse, det här tidigaste första vågs feminismen egentligen, var de som väldigt kraftigt drev på just nykterhet. För att de såg vad det här industrisamhället och supande, vad det kunde leda till i hemmen. Och ni vet ju att ännu idag så är det ju ett argument för nykterhet, just det här familjevåldet, att det ska få ett slut. Så det här Tuomiola Tommi-bilden här är bara en sekvens i en lång serie berutor. Det börjar med att han kommer hem från arbete, han är trött, han är berusad, han råkade gräva med frun och barnen, han misshandlar dem, polisen kommer in och han slutar i en mörk fängelsecell. Vägen till fördärvet. Det leddes av kvinnor det här nykterhetsarbetet ganska långt på det lokala planen. Söndagsskollärare, folkskollärarinnor med Hedvig Solberg då, som pionjär här i Västnyland kan man säga. Och vi kan konstatera att de här värderingarna skar sig väldigt hårt mot just manlighetsidealen här på bruket. Vilket är en stor förklaring till att det blev så häftiga motsättningar. Dessutom var det också borgerligt och kom ofta från de högre klasserna. Först det här nykterhetsidealet, vilket kanske arbetarklassen inte alltid var så särskilt förtjusta i. Att överklassen kommer till rätta och visar dem, medan de själva dricker sin punch till exempel. Så, manlighetsidealen så här på bruksnivå. man kan kalla det för homosociala spelregler, de här beteendemönstren, den här kulturen som fanns, de här uttalade reglerna hur du ska bete dig som en riktig man. Suparna blir liksom institutionaliserad manlighetsnorm, och Mattias Kajovirta, som ju har gjort sin doktorsavhandling om Vilnäs bruk och arbetarna där, har konstaterat att också de här fyllesaksmålen var ett slags ordnat kaos. Att på något sätt upprätthöll man den här manlighetskulturen och ordningen genom att slåss på bruken. Laura Holmström själv skriver om de här fyllesaksmålen som blossade upp med jämna mellanrum. Hon sa att följderna blev aldrig allvarliga. Hon tyckte nu inte att det var inte så farligt, men det är ju män och de tar sin del och slåss lite och så återställs ordningen, allt är bra. Dessutom skrev hon också att det sades att om en man skulle ha tur hos kvinnofolket på den här tiden så skulle han lukta tobak, brännvin och skit, alltså smuts, skrev hon rakt ut i sina memoarer. Och det om någonting är ett ganska tydligt tecken på att brännvin var ett slags manlighetsideal. Det förväntades av män att kunna ta sina supar. Så, vi konstaterar att oj då, de här idealen var på kollisionskurs när Hedvig Solberg kommer till bruken och säger nu ska vi jobba för nykterhet. Man ser ganska tydligt att det fanns en viss uppförsbacke här för nykteristen. Det här är ett utdrag ur Holmströms memoarer. Det var svårt för ledningen att skilja mellan de laglydiga och dem som syndade mot föreningens absoluta krav. På den tiden fanns på bruken rättare som hittade på alla möjliga förlustelser. En gång hade han arrangerat ett orakel så lunda att han placerade man i en låda och orakel svarade. Som exempel. Vem är föreningens största fiffikus? Det är en sån rar filosofikus. Vem är gammal och ung och så? Den som bär 10 blåband i rocken och super ändå. Det intressanta med det här citatet är att gammal, alltså det här ordleken, här gammal är ett efternamn. Det var en arbetare på bruken. Och blåband är alltså den här symbolen för nykterhet. Den kallas också blåbandsrörelsen i Sverige till exempel på den här tiden. Det roliga är också att jag hittade herr Gammal i källmaterialet. Och mycket riktigt, herr Gammal blev utsparkad 3 gånger ur nykterhetsföreningen. Han kom in i den och lovat att avhålla sig och så söp han och blev utsparkad. Och så kom han och gjorde mot och bättring och sa snälla, jag vill komma in på nytt. Och så fick han ord och fick komma in på nytt. Och så var han igen och söp. Och så en tredje gång. Så det här är, källorna bekräftar faktiskt att det här är helt riktig story. Liksom det här. Jo.
Men du slutade, fick han vara kvar eller blev han för föreningen till sist?
Jag tror att han till sist faktiskt blev utanför föreningen. Att han var ingen långvarig nykterist, även om han tappade försökte flera gånger, måste jag säga. Ja. Så det här är alltså från Holmströms hågkomst på bruket. Det här är ju ett exempel på den här dubbelmoralen som florerar. Att du var inskriven i nykterhetsföreningen, men kunde ertappas när du inte klarade av de här kraven som ställdes. Så det här manliga motståndet då, hur reagerar de här männen nu när de tyckte att nykteristerna är så att säga i vägen för dem, eller de stör dem med sina ideal? Nå, ur källorna kommer exempel på just hån och hot och trakasserier. De går aldrig in i detalj på hur våldsamt det här egentligen var. Men helt klart var det många nykterister, många arbetare som gick med i föreningarna som hastigt drog sig ur på nytt. Så vi kan bara spekulera i hur mycket de hotades, hur mycket de kanske på arbetstid trakasserades. Källorna nämner glåpord och sånt här. Då skrev kanske något efter dem. Det skulle vara intressant att veta vilket typ av källsord man använde för en nykterist, om det fanns något sådana här på bruket. Det skulle vara väldigt intressant att veta vad de ropade åt dem. Men de kunde ju inte ofta gå till Hedvig Solberg eller till någon annan ordförande i föreningen och säga att jag har blivit hotad och jag har blivit slagen. Det gjorde de inte. Utan de hittade på svepskäl istället för att lämna föreningen. Och jag har listat några av de här bästa förklaringarna jag hittade i källmaterialet. Man måste tyvärr supa då man spelar i blåsorkestern, var ett argument. Jag är ledsen, men jag bara måste, annars får jag inte vara med och spela. Jag vill någon gång unna mig ett glas vin, tyckte någon annan. Väldigt sofistikerat. Jag blev tvingad med nykterhetsföreningen, var ett argument. Eller jag förstod inte just vad föreningen krävde av mig. Inte förstod jag ju att jag helt och hållet skulle sluta supa, till exempel. det finns många flera förklaringar. De brukar ofta skriva i matriklarna just varför de lämnar föreningen. Om de inte förstås dog, naturliga orsaker. Eller flytta ut, vilket också händer. Men som vi märker så helt klart det blossar omedelbart upp sådana här motstånd mot nykterhetsföreningen. Här är lite statistik helt kort. Det här är nu Vilnäs nykterhetsförening som återuppstår 1901. Den grundades redan på 1890-talet, men den föll i bitar och så återuppstod den igen. Och vi ser att när brukspatron själv tog i tyglarna och grundade den, då var över 100 människor direkt arbetade med att ställa upp som nykterister. Och här kan man ju fråga sig att var det på grund av att de var så jätteivriga med nykterhet, eller var det för att deras högsta förman eller brukets patron grundade nykterhetsförening? Vågar de säga nej om man bjöd in dem till exempel? Hur som helst så ser vi att det tog inte hemskt många månader innan medlemsantalet rasade i bitar. Över hälften lämnade föreningen väldigt snabbt. Orsakerna till det här var många. Svepskälen var många. Men som sagt, det säger någonting om att det här nykterhetsidealet kanske var lite för ambitiöst för de arbetarna. De klarade inte av det. De ville inte vara med. Vissa klagade också på att det kostade en mark i år. Det var mycket för en hel familj. Så här. Sen ser vi att det sakta stiger lite igen. Ända tills ungefär första världskrigets utbrott. Då det av naturliga orsaker sjunker för att det rådde undantagstillstånd i Finland också. Föreningslivet kanske är lite lidande av det också på den här tiden. Och Vilnäs brukar väl laghandla en ganska turbulent period i början på 1900-talet. Svänger vi på kurvan liksom på det här sättet, antalet utskrivna, så är det ju samma sak. Att det pikar direkt efter första året. Massor av nykterister lämnar föreningen. Så i början skrivs många nykterister in och det följs av snabbt sjunkande medlemstal. Och det här är också ett nationellt problem på den här tiden. Det finns forskning på att det också på andra håll i Finland var det här problemet. Det är lätt att få in folk i början och tycka det här är något nytt, det här är något spännande. Men när de bekantar sig med idealen så känner de att nej, det här var inte för mig, tack och hej. Vi har en drastisk nedgång också när ledaren försvinner. Hedvig Solberg lämnar Bojo Absoluta Nykterhetsförening några år efter att hon hade grundat den. Det märktes direkt när hon for. Det fanns inte samma auktoritet mera. Många lämnade. För att inte tala om då baron Hisinger på Vilnäsbruk. När han ofta vistades utomlands, han flydde undan Bobrikovs förtryck. Och när han for utomlands, då var det inte många nykterister mera kvar i föreningen heller. Så det här är också en väldigt stor, väldigt tydlig trend. När grundaren för någon förening går vidare och lämnar den, då tenderar medlemsantalet också att sjunka. Så det var mycket fast i personligheten av de här föreningarna också. Bojo Absoluta Nykterhetsförening, alltså den första föreningen, ser vi att det här är nu antalet människor som lämnar föreningen. I början var det några första åren som inte tyckte det var värt att vara med. Medan vi på 1890-talet, mitten där, får en mängd människor förhållandevis som lämnar. Och den där piken här försökte jag hitta förklaring till vad det som händer 1895-96. Det enda källorna avslöjar att väldigt många människor blev fast för att supa just de år. Och det var ofta så att man också ärtappades med en kompis och sa kanske att hej, kommer du ta en liten upp ditt märka någon? Så lockar man med kanske en annan nykterist också och smakar på den förbjudna frukten. Och så blev man fast. Vi angiver i eller i att man själv gick och erkände. Två unga flickor gick till exempel och erkände enligt källorna att vi har syndat, så att säga. Vi har varit och smakat på bränningen och så lämnar de föreningen. Och så. Men det finns de här tydliga pikarna. Efter storstrejken 1905 och efter att förryskningen var slut tillfälligt, så ökar antalet föreningar i Fiskars väldigt kraftigt. Det kommer många intressanta föreningar hit. Och det gör det att nykterhetsföreningarna får också mer konkurrens. Och det leder till att människor lämnar dem för att gå in i mer spännande föreningar, kanske idrott eller ungdom eller teatersällskap. Dessutom ändrar också 1900-talet på argumentet för varför man ska vara nykter. På 1800-talet var det här väckelsekristna retoriken väldigt stark. Det var en synd att supa. Nu övergår det här till att säga att det här är en hälsorisk. Och det är kanske det argumentet vi är bekanta med idag i nykterheten, att det är dåligt för hälsan att hålla på med det. På finska talar om syndista sairauteen. Det gick från att vara synd till en sjukdom och alkoholism. Och det märks på 1900-talet att det händer mycket på förenings, fronten. Överlag om värvningsmetoderna lite så, jag sa redan att Solberg på 1880-talet var emot sådana här spektakel. Men sen efter henne, efter att hon lämnade det här, så började vissa företrädare i nykterhetsföreningarna här säga att vi borde tvärtom locka folk med och göra det här lite häftigare. Vi kan till exempel ta ut dem på ångbåtstur, vi kan ordna syjuntor och tekvällar, vi kan locka dem med smörgås och dricka liksom. Vi kan kanske till och med ha nykterhetsfester. Det hyrde man lokalen här i Fiskars till exempel. Och dessutom kommer kanske den stora förändringen här. Man börjar kompromissa med absolutismen, sakta, sakta, pojo. Jag vet inte om ni är bekanta med begreppet iskällare dricka. Vad det är. Skulle ni beställa iskällare dricka här vid bardisken så vet jag inte om barpersonalen känner till det här uttrycket mer. Det är en gammalt ord för svag dricka egentligen. Det vill säga kanske någonstans mellan kalja och lätt och kanske 2,7% ungefär som var rättvist att säga. Det hade Solberg varit totalt emot. Men på 1900-talet, 1910-talet så började de i Pujo nykterhetsföreningen säga att ordförande själv sa att jag kan inte förbjuda att vi dricker lite svagdricka ibland. Det är helt okej. Här liksom har man en mildare framtoning. Och det märks direkt på medlemsantalet i den föreningen att det var mycket mer stabilt. Man hittar den här hårfina balansen att vi kan lite kompromissa. Orsaken är att ni inte liksom super fruktansvärt mycket. Man lockar besökare på det här sättet. Brukspatronen själv i Billnäs stod ut sina arbetare på ångbåtsturen, det var väldigt uppskattat. De sjöng fostaranska sånger också och hade det roligt. Men hur man än försökte med de här dragplåstren så är det ett faktum att det inte riktigt funkade heller. Man fick många intresserade dit, men när man skulle börja värma in dem i föreningen då blev det liksom bråttom hem. Nej tack, inte det här gången. Så inte det heller fungerar. Trots att man till och med dansar vals, vilket var ganska provokativt i många kretsar på den här tiden. Enligt uppgifter sjöng man också internationalen under ett nykterhetsmöte, vilket är ganska anmärkningsvärt. Arbetarnas kampsång. Det kanske inte brukspatronen riktigt var så förtjust i. 1919 så uppnår ju nykterhetsrörelsen sitt stora mål. Man förbjuder alkoholförtäring och försäljning i Finland. Man lyckades. Det hade varit en lång kamp att få det här lagen kraft, den behandlades 4 gånger av de här ryska myndigheterna under början av 1900-talet. Ryssarna sa nej. Varför ska Finland, som är det nyktraste landet i Europa, ha en förbudslag? Vi förstår inte. Finland var, enligt vissa uppgifter, det nyktraste landet i hela Europa. Vi hade en av de starkaste folkrörelserna för nykterhet, vilket är ganska anmärkningsvärt. Men till sist godkänner Kerensky 1917 att det här får tas till behandling. Och i korthet så klubbas det igenom 1919 då. Och då satt de här nykterhetsföreningarna i borden och funderade att vad gör vi nu när vi har lyckats? Märk väl, man har inte lyckats få så många människor nyktra, men man har lyckats få en lag åtminstone som ska förbjuda det här. Och man tror att det här ska lösa problemet i Finland. Så raskt fick man fundera på att ska vi alltså fortsätta vår verksamhet och hur gör vi i så fall? Och mycket riktigt fortsatte man också här. Min socialgränsning på min grad tog slut vid 1919. Men arkivet är fullt av anteckningar och protokoll från fortsättningen av 1900-talet också. Man bara bytte helt enkelt uppgift. Man bytte mål. Nu var det inte viktiga att tala om lagstiftning. Nu var det viktiga att övervaka att lagen faktiskt följdes. Och då blir man ju såna här små polisstyrkor på bruket så att säga som på något sätt antecknar i kanske någon liten svart bok om man såg något misstänkt beteende. Man började fortsättningsvis det här angiverikulturen så stark. Det fanns en nykterist som till exempel hotade med att dra en människa inte inför rätta, utan han sa jag ska anmäla det här till kyrkoherden från Bonsdorf, och då är det synd om mig. Så man uppfinner helt enkelt ett nytt syfte. Dessutom går man hårt in på att fostra unga människor. För man tänkte att om ännu nästa generation barn lär sig att nykterhet är bästa idealet, då kommer Finland för all framtid att vara räddat från alkoholens dåliga effekter på hela landet. Så 1919 byter man agenda, för man har uppnått sitt stora mål. Men det primära syftet lokalt misslyckades, får vi ändå säga. Det blev ingen succé med de här nykterhetsföreningarna i Billnäs och Pujo. Tidvis såg det bra ut, men resultatet blev sådär lagom nyktert. Liksom. Man kanske var nära mellanåt, men aldrig riktigt så bra som man hoppades på. Jag funderar mycket på att erkänner de för sig själva de här nykterhetsvännerna i de här föreningarna att det faktiskt inte går så bra. Och jo, det gjorde de. De skrev också i sin officiella protokoll att det här är bedrövligt. Människorna här är fruktansvärda. De super, de slåss, de vill inte tala med oss. De trakasserar, de hånar. Ringa är det. Hur var det nu? Alfie Lundberg skrev. Ringa är det resultat vi har uppnått. Det har inte gått så bra. Men vi kämpar på. Vi gör ändå ditt insats. Så vi kan konstatera resultatsmässigt att ledarna i de här nykterhetsföreningarna ofta var viktigare än själva ideal. När de här auktoriteterna försvinner påverkar det också engagemanget väldigt hårt, som det ofta är små föreningar förstås. Absolutismen var främmande och ställde orimliga krav på arbetarna. Vi kommer inte ifrån det faktum att det här var en så sträng lära att väldigt, väldigt få lyckades leva upp till det. På grund av den kultur som rådde på bruk. Det var för ambitiös om absolutismen. Det sa man ju också med förbudslagen. Det funkar inte. Och som en tredje slutsats. Den här lokala manlighetskulturen på brukarna, arbetarkulturen, männen emellan, var ett stort hinder. Barnen lockar man med. De behövde inte så mycket övertalning. Barn går dit, det ordnas någonting. Och de här lärarinnorna kunde ju förstås påverka sina barn också på skoltid och tala om alkoholens faror. Kvinnor kom ofta med, i synnerhet kvinnor som såg vad deras män sysslar med när man sög. Men att få de här arbetarna till aktiva nykterister var jättesvårt. Och många av de män som faktiskt kom med, de blev sen hotade och trakasserade och utfrysta på arbetstid. Så det är ungefär resultatet så här på det lokala planet.